Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller, och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt 1,000 kronor sedan barnet föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100,000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar. Like a raven, it's time to get this party blazing. Hallå, hallå och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden, avsnitt nummer 347. Jag sitter på mitt kontor här i Farsta och du sitter på förhoppningsvis kanske ditt kontor.
Nej, jag ligger i sängen.
Ja, som alltid.
Och jag känner, det doftar rotselleri i mina fingertoppar och det känns så jävla sensuellt. Alltså du vet, alltså fingertoppar, mäns fingertoppsdofter. Vad har vi på mäns fingertoppsdofter?
Jag hade en kille som jag inte tänker nämna i namn för att han tror jag sitter inne för en värdetransportrån nu, som gick i högstadiet med mig. Mm. Och han kommer ha ett tydligt minne av att vi går i sjuan och jag ska gå till mitt skåp. Och han ställs framför mig, sträcker ut handen och bara, stopp! Vad luktar det? Och jag reagerar inte överhuvudtaget, tror jag. Jag minns inte att det var någon speciell doft i alla fall. Men han tittade på mig i alla fall och så sa han, fingerpull.
Mm.
Det, nej, det
jag minns
mans...
det som en vanlig högstadiegrej att man skulle lukta på folks fingrar för att de ville berätta om att det hade hänt något sånt, ja. Att det luktade fitta.
Ja, det, jag har bara den där grejen. Det är det jag har på manliga. Ja, en annan grej vi har på manliga fingertoppar, det är ju dina spruckna fingertoppar. Där måste du kunna fastna ganska mycket härliga dofter.
Nej, men nu är de väldigt fina, men det har ju luktat väldigt mycket lösnus som mina fingertoppar såklart. Mm. Och sen så har det ju också ofta luktat rök. Men nu har jag ju slutat med, inte fingerpull, men däremot med snus och rökning. Så att nu är det liksom rotselleri. Jag håller på att göra en borst här hemma. Så det känns,
men det är väl mer rödbetor, men det kanske inte luktar så mycket. Det syns mest.
Vet du, jag gör lite efter eget huvud. Idag gör jag så här att jag kokar rotselleri i potatis som jag sen mixar. Så har jag det som en bas till lite rivna morötter, vitkål och massor av rödbetor. Så att jag får en liten tjock bas att jobba med.
Du, men så att rödbetorna har du inte börjat hålla på med nu? Med andra ord.
Nej, de går ner sen.
Jag blev illamående.
Om de kokar för länge kan de bli ganska grådassiga i färgen också. Så jag vill att de ska ätas precis när den har gått färdig.
Jag tycker att rödbetor ska ju ätas liksom inlagda vid sidan av någon maträtt.
Bara?
Ja, men när jag var liten så jag älskade rödbetor. Men jag typ trodde jag skulle kräkas varje gång vi åt rödbetssoppa. Det fanns något i det som gjorde så att jag knappt käkat det sedan dess. Jag vet inte varför. Det där borde jag ju ta tag i. Det måste jag göra bara.
Förlåt, det här blir en jävligt konstig podd. Men alltså, nykokta rödbetor med bara flingsalt och smör.
Nej, det är för sig jävligt gott. Det är för sig jävligt gott. Det brukar vi äta på Gotland. Vi köper rödbetor färska. Så det är att ta tillbaka det. Men en rödbetssoppa har jag inte ätit på ett länge.
Nej. Jag ska ju springa Lidingöloppet i övermorgon. Så att jag håller på att dricka rödbetsextrakt också nu.
För det är bra, eller?
Det är ju skitbra.
Jag vet om du säger, nej men det är dåligt. Jag vill inte springa för fort.
Nej, jag vill inte. Jag är rädd att jag ska slå rekord. Det ska vara pinsamt för elitfältet.
Men vad gör rödbetorna?
Det är någonting med mitokondrietillväxten. Som nitrit blir nitrat, bla bla bla, mitokondrier. Så att det har väldigt väl undersökt effekt för uthållighetsidrott.
Och det är inte doping liksom?
Nej, man får ta det, vet du.
Vad är det de äter på Jamaica? Yams, som gör att de springer fort. Eller är det något annat?
Ingen aning. Ja. Men jag vill att du ska berätta om, ja, du har ju känt, alltså det svänger så jävla fort i bandy. Uh-huh. En vecka sedan så sa ju du så här att det går så dåligt med jobbet, men du är så himla lycklig. Nu har du känts, när vi har liksom haft lite sms-kontakt och telefonkontakt, så har du känts väldigt trött.
Det är nog så att det går upp och ner. Och
att det känns som att om man pillar på det lite för hårt så kommer du liksom ramla.
Nej, men alltså,
så att man får vara försiktig med det.
Lite skört är det kanske. Nu är jag på väldigt speciellt ställe också för att jag har ju vabbat hela veckan. Och nu spenderat halva dagen på Huddinge sjukhus med Jojo som har gjort en uppföljning så här öronkontroll. Och då kan jag lugna alla lyssnare med att det verkar som att han kommer slippa hörapparat. Det verkar som att det bara är vätska han har i sitt högra mellanöra.
Fantastiska nyheter.
Ja, det är ju
som det var med Rud. Ja. Hon hade också vätska.
Succépodden. Framgångspodden. Ja. Nej, men det här, jag tycker det är lite knepigt att prata om det här för att det gäller Manne och han är ju så stor nu liksom. Och det är ju alltså med hans ADHD sådär att man, det är väl därför kanske som jag, det blir liksom, jag pratar inte om det så mycket i podden, men det lägger sig ändå som någon sån här, det ligger som någon slags våt filt över hela hans tillvaro. Och att jag slog mig häromdagen, jag tänkte på det, att det var så här. Jag gick ut med det då när han hade fått diagnosen. Då skrev jag där en krönika om det. Jag bloggade om det och sen så pratade jag om det i podden. Alltså lite som typ som att nu är det ute och sen så här.
Du kom ut.
Jag kom ut, ja. Men det är ju liksom till skillnad från, ja, nu har jag inte kommit ut som homosexuell, men att vara homosexuell är ju inte per se ett handikapp eller någonting som försvarar för en. Så när man kommer ut som homosexuell så är det ju sen inte, och sen är jag tvungen att leva med det resten av livet.
Nej, men det är väl mer som att komma ut som reumatiker.
Ja, ja precis.
Så nu vet ni, det var jobbigt att dölja det för, så det känns lite skönt, men fan, jag kommer få kämpa vidare med det här.
Ja.
Och vissa kalla septembermånader, då kommer kampen vara nästan så jobbig så att jag liksom drar täcket om jag inte går upp.
Ja, och så kan man inte tjata om det heller hela tiden, för att det blir tråkigt för alla att lyssna. Men det...
Man vill liksom inte att det ska bli reumatismpodden.
Nej, det går ju inte. Men nu har jag tänkt på det lite den senaste veckan, för nu har det varit extra jobbigt, vilket jag tror och hoppas beror på att vi har ökat medicindosen. Alltså man gör det. Den ska ju upp till, han käkar ju liksom en sån här antidepressiv i grunden medicin. Alltså inte en sån här amfetamin, aktig som man äter på daglig basis som sen går ur kroppen och sen äter man en ny dos varje dag. Som, utan vi har börjat med att testa något mer så långtidsverkande på inrådan av våran läkare. Jag vet inte om... Jag, alla ni som lyssnar nu, så jag har ingen aning om liksom, vad som är bäst och vad som är sämst. Men vi fick det här rekommenderat.
Jag hörde av han Wahlgren, Niklas Wahlgren va?
Pernilla Wahlgrens brorsa?
Exakt. Han sa i radio att det är bara att kidsen rör på sig lite mer.
Ja, det är lösningen.
Att de ska på gynna läkemedelsindustrin.
Det är lösningen.
Mm, han sa det.
Tack så mycket Niklas Wahlgren. Gud. Gud, det blir man... Ja, nej, alltså... Ja, det här är ju också, det här jag pratade om tidigare. Jag är ju inte någon sån här ADHD-pappa-person som liksom kan tala med varm om så här... massa saker.
Du bara gör det du blir tillsagd.
Och motbevisa Niklas Wahlgren. Nej, jag precis. Jag litar ju på, om jag har Niklas Wahlgren i ena ringhörnan och sen så har jag en läkarkår och olika forskningsrapporter och psykologer i andra ringhörnan, så kommer jag ju, alltså jag gillar Niklas Wahlgren. Jag tycker han det är Linus som är musikalstjärnan, eller? Det är Niklas som har varit ihop med
Laila Bagge.
Med Laila Bagge. Då är väl i och för sig av de två, om vi nu har tre val. Mm. Linus Wahlgren, Niklas Wahlgren och alla de här ADHD-människorna, så lyssnar jag nog mest på ADHD-människorna. Men sen om jag sen tvingas välja mellan Niklas och Linus, då väljer jag nog ändå Linus.
Asså? Ja. Ja, stackars Niklas, alltså. Ja. Det gick inte så bra för honom med den där.
Nej, men så att jag är ju ingen sån här, som Peter Jihde verkar ha blivit en expert på diabetes när han fick det, så att säga. Mm. Jag är inte alls på samma sätt en expert på ADHD.
Men han, du har ju dock inte ADHD, det är en skillnad.
Nej, men någon mig jävligt närstående har det.
Alla som du poddar med.
Ja, precis. Jo, jag misstänker. Jag har ju skickat en länk till dig. Jag tycker du ska lyssna på den. En vuxen ADHD-podd, Gracie Moyes. Jo, men i alla fall, nu har han precis då ökat den här dosen som man gör. Det är ju så man, när man käkar sån här medicin, antidepressiva och sån här, så är det ju att man successivt ökar dosen tills man når det som man ska nå. Och nu är han väl uppe, tror jag, vilket det här blottar ju min okunskap, eller om det är så att han ska upp till 10 milligram till. Nu har han i alla fall gått upp från 40 milligram per dag till 50 milligram. Och då, jag tror att de senaste veckorna då kanske har accentuerat det, för att han... har haft ett sånt jävla humör. Alltså han får såna otroliga utbrott. Och nu kan jag ju inte, alltså det går ju inte, jag kan ju inte hålla på och så här berätta om alltså alla olika saker som händer, för det blir liksom inte schysst mot honom. Men
jag skulle vilja höra.
Ja, det förstår det, det vill väl alla, men jag kan ju inte, jag kan ta jo men
du berättade ju i vår andra podd om att han kallade dig för hemska saker. Vad var det för exempel där?
Ja, men det tycker jag inte är. Det kan ju säga att han säger, kallar mig för hora och fitta och sånt där. Alltså det är ju men det är ju liksom, det är ju ingenting. Alltså det tycker jag inte ens, det är inte ens jobbigt att berätta.
Nej, okej. Okay. Nej, det säger ju en del om vad du inte berättar då.
Nej, men det är väl
alltså, för jag hajar ju till när jag hör talas om.
Ja, men jag ska se, jag ska lägga upp det då. Jo, men jag är orolig. Det är så här flera saker. Man går ju inte och oroar sig för saker. Man går inte och oroar sig för skolan. Man går inte och oroar sig för hans mat. Alltså hur han äter. Och orolig för hans framtid. Mm-hmm. Ja, men okej, jag drar ett litet exempel då. För att man ska få någon liten slags bild av ändå någonting. Det var, vi var hemma hos några kompisar på middag i lördags. Och sen när vi skulle åka hem, så ville han att den här kompisen skulle följa med oss hem och sova över. Och nu var klockan 10. Alltså det är ju ganska ologiskt tycker jag. Alltså det är okej om han hade föreslagit att han skulle sova över där. Men nu vill han alltså ta med sig den här kompisen hem till oss och gå och lägga sig.
Hur långt var det då?
Ja, alltså det är ju bilen. Alltså vi bor i Farsta, de bor inne i stan.
Okej, och ni skulle åka bilen till far, så du vill inte ta med den där pojken i hemmet?
Ja,
hem till er.
Ja, och det ville liksom inte... Jag menar, jag och Liv var väl så här, ja, för oss funkar det väl. Men de där andra föräldrarna ville inte det, så att säga.
Nej.
Och då jobbar han upp sig. Och så blir han så här arg. Så blir han helt okontaktbar. Och den här gången så slutade det med att han liksom sparkade mig.
Ja, det är fan inget bra.
Och nu är han... Han är så stor nu också. Mm. Så att, och jag var bara ganska oförberedd. Så då liksom reflexade jag till och sparkade tillbaks, alltså ut med benet. Förstår jag menar? Jag liksom, ah! Alltså så att benet, så liksom sparkade honom på smalbenet. För att vi stod i en liten trång hiss. Och då blev han galen och hoppade på mig och började slåss. Alltså förstår jag menar, som att han ja. Som att han liksom, ja men du fattar, som att han
var Lee och Joel med i
hissen. Ja, ja, ja.
Och då, och hur reagerar de? Det måste ju låta jättemycket och se väldigt obehagligt ut för alla. Och kännas väldigt obehagligt för dig som får spö liksom.
Ja, men det är ju vidrigt på alla sätt och vis. Jag menar, jag vet, ja. Men då, det som är jobbigt nu är ju också så här, nu är jag så pass stor så jag kan ju inte bara skoja bort honom. Förstår jag vad jag menar? Utan jag, om jag ska få honom att sluta slåss så måste jag ju ta i. Förstår du? Alltså jag kan ju inte så här, jag kan
det är inte... olika väktargrepp. Alltså det vill säga nästa ADHD-kurs för dig är väl så här polisiära grepp och sånt då.
Precis.
Att oskadliggöra en angripare typ.
Det är väldigt svårt att så här, som Bo Hejlskov säger att man ska liksom avleda när barnen slår, du vet, då ska man, kommer ihåg det? Då ska man ta tag. Det handlar om 3-4-åringar, 5-åringar. Om den slår dig, då ska man ta tag i armen och sen så börja göra en rolig dans. Och typ så här prutt! Avleda.
Det är väldigt svårt. Men det är inte exakt sånt här som händer i skolor hela tiden när lärare blir anmälda.
Att de inte gör prutt, hej!
Nej, precis. Utan att de kanske måste liksom hålla ner någon på golvet. Och sen så har man sagt, det står i tandningsplan, man får absolut inte hålla i det här barnet. Och sen så anmäls läraren och sådär. Fast läraren kanske var skräckslagen och så här... ganska svårt att följa ett handlingsprogram i sådana lägen när det är så här fysiskt våld inblandat.
Men jag vill inte framstå som Niklas Wahlgren, så jag tänker inte uttala mig riktigt om exakt vad som händer i skolorna och vem som får göra vad och hur som helst. För det där känns ju som ett jävla getingbo. Jag kan bara hålla mig till mig själv.
Nej, men det måste ju vara... Alltså, ofta så får man ju bilden lite grann av att de här lärarna är typ Satan själv.
Ja, ja.
Och det kanske de inte alltid är. Nej. Och att de inte är Satan själv, det betyder inte heller att de här eleverna måste vara Satan själv. Utan det kanske är ofta en situation som absolut ingen kan hantera, även om det finns ett handlingsprogram.
Ja, just det. Ja, men så kan det vara.
Som det kan också vara en hiss i stan.
Ja, ja verkligen. Vi kan ringa Pernilla Wahlgren och se vad hon
har att säga. Nej, förlåt, jag ska inte skoja bort det.
Jag fattar vad du menar. Jag förstår vad du menar. Men jag tycker att det är väldigt svårt med...
Vi kan inte säga varje enskilt fall. Alla fall där lärare blivit anmälda för att de höll fast en elev, så gjorde de rätt och de är bra. Men man kan ju lätt se hur det skulle kunna bli så, utan att någon för den skull är en hemsk människa.
Ja. Men det finns ju något i den här diskussionen som också är det här med att vi behöver lite mer hårda tag i skolan, och sen så röstar alla på Sverigedemokraterna och sen så sprängs hela världen. Det är väl
ja, verkligen. Jo, men precis. Och det är det som är så jobbigt på såna där diskussioner, för att ofta så blir så här, det är en projektionsyta, eller att folk använder det för att få föra politiska resonemang. Och då, men det här tycker jag ledde till en så här och nu insikt om hur bara jävla...
Hur svårt det är.
Jo, svårt, för det är ju svårt. Det kan vara för alla, att det är ingen som har gjort varken någonting bra eller dåligt.
Nej, men problemet, alltså det som är väl att när man pratar om ADHD, då är det ju så här att man ska förebygga och inte hamna i de där situationerna. Men grejen är så här, hur förebygger man så att man inte hamnar i just den här situationen? För hela grejen var att, alltså att han blev så uppjagad. Jag kan ju verkligen förstå, alltså, hans ilska, för att de hade planerat det här sen han kom. Och vi, sen kan du följa med mig hem och sova och bara, vilken bra idé. Men sen så hade de ju sjukt opedagogiskt inte förberett oss på det, utan det kom, nu måste vi åka hem, nu är det dags att bryta upp, nu är klockan 10, alla är trötta, Jojo ligger och gråter på golvet. Då bara, åh, kan inte han få följa med mig hem och sova hos oss? Så bara, jag får se, vad blir en jävla dum idé att komma på nu. Så bara, men jag har inte kommit på det nu, vi kom på det för flera timmar sedan. Och jag vill att han ska sova hos mig. Och då är det också så här att då har de inte träffats på hela veckan, och han har inte nämnt honom ett ord. Men däremot när vi är där i den situationen där de träffas, då bara, åh, han är rolig, han ska följa med mig hem och sova. Men han kan ju inte tänka i veckan, vad kul det vore att så här, träffa honom i helgen och kanske sova över. Utan det är ju när han utsätts för liksom stimulit som det blir dags. Och då kan man ju tycka att hade vi jobbat förebyggande, då hade vi så här, ett, inte åkt bort, utan de hade kommit hem till oss. Två, vi hade redan innan frågat om så här, finns det en chans kanske att ni vill sova ihop, och ska vi förbereda någonting, ta upp en madrass. Förstår du vad jag menar? Att det liksom är, man måste hela tiden tänka ett steg i förväg.
Ja, det är ju jävligt krångligt bara det.
Det blir jättekrångligt. Jag gör det hela tiden. Och sen så är det ju så att det går ju också, alltså i och med då att jag inte nu får ett utbrott, utan jag försöker så här bo hejlskovigt, göra så att han inte alltså att inte den här situationen eskalerar, utan jag försöker på något sätt bara lugna ner och gjuta olja på vågorna. Och fråga mig inte hur jag gjorde, jag kommer inte riktigt ihåg. Jag tror så här, jag kröp ihop lite och så skrattade jag, fnittrade jag nervöst.
Alltså i hissen?
Ja, i hissen också när vi kom ut i porten. Och sen så tänkte jag så här, gud, jag hoppas att det lugnar ner sig nu, för nu kommer vi snart ut och här är en utservering på gatan. Hoppas att den inte kommer typ fortsätta hoppa på mig och slå mig när vi går där ute, för det kommer se ganska jobbigt ut.
Jag hade ju en strategi, det påminner lite om det här, när jag gick i mellanstadiet, så Johannes gick i lågstadiet, så kunde han, ofta så lekte vi någon lek och sen så vi lekte en sport, typ boxning eller kanske amerikansk fotboll eller någonting, sen spårade det. Och han kanske fick ett slag eller så, han gjorde illa sig, han blev sur på mig. Så skulle han slå mig allt vad han kunde. Och jag lärde ju mig att om jag gjorde det minsta tillbaka, då skulle han börja gråta högt och pappa skulle storma upp till övervåningen.
Just det.
Fruktansvärt arg. Mm. Så att det jag lärde mig var att lägga mig i försvarställning i soffan på övervåningen och som en sköldpadda. Ner med huvudet mellan armarna.
Ja.
Och så fick han helt enkelt bara slå sig trött. Ja, det är ju någon slags goda cirklar. Alltså, jag fick redan då börja med, fast det var det enda som gick, så fick inte jag själv.
Fan, hemskt.
Ja.
Usch. Ja, na, men ja, det påminner om det, till viss del. Bara det att jag är här då någon slags vuxen person som också ska uppfostra honom, för jag tycker inte att det är okej att slåss. Alltså, det är inte okej att slå någon när man blir förbannad. Men om man läser, det finns ju massa sådana. När du ska hjälpa ett barn med ADHD är det viktigt att förstå att barnets exekutiva förmåga är nedsatt. Men det menas att förmågan att tänka och planera förväg är nedsatt, liksom impulskontroll och förmågan att organisera och avsluta saker. För dig som förälder betyder det att du behöver ta på dig den exekutiva rollen under tid att barnet själv bla 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 bla. Det är viktigt att minnas att barn dessa diagnoser aldrig reagerar avsiktligt, oavsett hur uppstudsiga, irriterande eller utmattande för sin omgivning de än är. De vill sitta tysta, de vill ha ordning omkring sig och på sitt rum, de vill göra allt det som deras föräldrar vill att de ska göra, de förstår bara inte hur de får det att hända. Alltså, jag tycker ju att det är ju, när man ska, om man ska ha det där med sig hela tiden, för det tänker jag menar, du har ju också barn, tänker du att de vill sitta tysta, vill ordning och krisa på sitt rum, att de vill göra allt det som deras föräldrar vill att de ska göra, att de bara inte förstår hur de ska få det att hända? Jag tror inte att det stämmer.
Alltså, så här är det ju, att ofta är man ju bara på jävligt dåligt humör.
Ja.
Och oftast så måste man lägga band på sig. Det vet ju de. Det vet ju till exempel mannen. Det är därför han inte börjar slå de som jobbar i matbespisningen, utan slår dig istället.
Ja.
Så att om du serverar mat som han tycker är genomvidrig, då kanske han slår dig. Men om skolbespisningspersonalen gör, så kommer han inte slå dem.
Nej, då sticker
på samma sätt så, ja, på samma sätt så är det med Iris och Rut. Så är ju min funktion mycket att vara deras slagpåse. Så att jag kommer ju få se deras sämsta sidor, för att de har, precis som alla andra människor, ofta dåligt humör. Och eftersom de är så trygga med mig, så kan de ta ut det över mig. Och sen så finns det väl även någon slags social förnissa där, så de kanske inte går så långt som de skulle vilja. Men de kan ändå vara otroligt otrevliga. Och då handlar det inte om att de är frustrerade över att de inte lyckas bringa ordning och reda i sina liv, utan mer att de är sura. Och så. Som man är i förhållande med andra människor. Så att jag tycker det var väldigt förenklat.
Ja, och det är väl meningen att det ska vara förenklat för att man ska ha det som... Men jag tycker samtidigt, det är det här som blir krångligt, för att... Jag blir ju osäker på min roll. Alltså, för man brukar också jämföra, ofta så brukar man jämföra ADHD med så här, barn som sitter i rullstol, säger man inte till ställ dig upp och gå.
Nej, just det.
Och då är det samma så här, barn som har ADHD gör inte läxan, och då kan man inte säga bara gör läxan. För att det men det blir ju väldigt svårt, för att när ska jag liksom försöka få honom att gå och när ska jag rulla honom? Förstår du? För att det, precis som du säger, så ibland är han ju, ibland funkar det jättebra. Han kommer hem från skolan, han typ så här är glad som en solskenskvist eller vad man säger, och han packar i ordning sina grejer, gör macka och tar och liksom lite kvittrande bara, nu sticker jag till träningen, hej då pappa, och så försvinner han iväg, och så är det liksom, och då är det ju så här, jaha, okej, nu var det så här då. Hur blir det nästa gång? Och jag känner mig som en så här, känner mig ganska... Jo, igår när vi var på AIK-match, då träffade vi en gammal kompis med mig som jag inte träffat på kanske inte vet jag, 15-20 år. Och vi stod och pratade och så kom Manne och först var han lite blyg och hälsade. Sen så kom han igång mer och mer och började avbryta och lägga sig i. Och så här, det visade sig att, att den här gamla kompisen är också gammal kompis med en gemensam bekant som jag fortfarande umgås med. Och då när Manne fick reda på att han inte umgås med den här kompisen som jag umgås med nu, då bara börjar han säga, haha, du har inga kompisar, ja, du vet, sådär. Och då den här...
Det blir ju så märkligt för den där personen.
Ja, och då blir den här personen och tittar på mig och säger, vad kaxig han är, undrar var det kommer ifrån. Och, sen, och jag står där och bara, ja, han sitter i en rullstol, han kan inte han kan inte rulla. Och så började jag också tänka på den här gången när, han, när vi var på fest och när han började prata om att jag satt och runkade hela gymnasiet. Ja, det. Alltså det blir så många sår, alltså det är så mycket också som är så här, åh nej, vart är vi på väg nu och kommer han nu spåra ur nu, och alltså som jag tänker mig att om man har en hustru som, alltså man är en misshandlad kvinna, förstår du? Mm. Att den är så här, idag är han ju glad, idag mår han bra. Och vad mysigt vi ska ha idag. Men man är hela tiden osäker på så här, kommer det hålla? Kommer han spåra ur? Kommer det liksom bli bra? Och typ så känns det hela tiden.
Men man kan väl säga att det är en jävla kämpainsats att åka på match med honom då, eftersom det måste ju vara så ansträngande.
Ja, men det är en sanning med modifikation, för oftast är det ju så här väldigt enkelt. Nu var det ju, det här var ju, det här var ju inte speciellt jobbigt, för att oftast är det så här, han får göra någonting som han tycker är kul. Vi är på väg någonstans, alltså åka tåg dit, alltså det är liksom, och det är bara han och jag, det är liksom inga andra grejer, och vi sitter och vi kollar på fotboll och det är någonting som han kan allting om. Han vet vad alla spelare heter, han vet vad alla spelare har för funktion, han kan prata om vilka byten som ska göras, alltså han är ju på en väldigt trygg plats. Så det är väldigt liksom, det är väldigt mysig. Det är väldigt mysigt, för att det är ju inget, då blir det inget knep och knåp.
Men det är ju en samhällsdiskussion om det här, precis som du pratar om nu. Mycket med Cissi Wallin, har du följt det?
Nej, hon
det är många, finns heter det inte. NPFN, heter det så?
Det heter väl någon sån neuropsykiatriska...
Ja, just det, precis. Alltså många av de här NPFN-föräldrarna är sura på henne för att hon och många med henne tycker så här, men... sluta liksom skylla på att pojkar har ADHD. Det är liksom det nya, pojkar är som pojkar alltid har varit. Så här.
Säger hon upp det?
Ja. Uh-huh. Alltså att hon menar liksom att det är ju ändå en del av det strukturella problemet med, alltså att killar kommer lindrigt undan i skolvärlden, att de gör hemska saker, och sen så skyller man på olika såna här NPFN-grejer.
Okej. Okay. Ja.
Men det är ingen diskussion som du har tagit del av.
Nej, och jag...
Hon menade väl så här, ställ krav och skyll inte på någon diagnos. Säg inte att de sitter i rullstol. Typ så. Det här är en del av manssamhället, mer så.
Ja, jag kan inte säga så mycket om det, för att jag vet ju... Det är återigen det här, Niklas Wahlgren, Cissi Wallin...
Ja, jag slänger in många olika grejer, men det verkar som du har för mycket att göra med... Din sons ADHD för att hänga med i samhällsdebatten om den.
Jo, men lite så är det ju. Och att jag sitter ju med... Jag har ju någon slags läkare och en psykiater. Ja, det är ju samma person. Och sen så en psykolog. Och sen så någon slags forskningsbaserad kurs som jag har gått. Och en annan psykolog som har sagt olika saker till mig. Och som jag försöker förhålla mig till. Och jag kan ju bara säga att... Alltså, det är ju bättre. Och mycket av det här handlar ju om... När man lyssnar på... Det finns ju en podd som heter Mörkret, tror jag den heter. Som... Där det finns, det är det jag tipsat dig om, ett avsnitt som heter så här, Vuxna och ADHD heter eller någonting. Och då pratar de om det här med självkänsla, för att hon har ADHD och fick den när hon var typ 30. Eller om hon var lite yngre. Och alltså, att hennes självkänsla är ju nere på botten. Och att det är så här att, och att hon fått den här diagnosen tidigare i livet och fått hjälp, så hade hon... med allra största sannolikhet mått mycket bättre som vuxen och inte heller fastnat i ett missbruk. För där ser man ju, det är en otrolig överrepresentation bland missbrukare. Där folk som har ADHD. Och där tänker jag ju att om jag tänker på mannen nu och att han slår mig i hissen och de här plötsliga liksom, situationerna som uppstår och det är så här jobbigt, så är ju det, även om det är fruktansvärt jobbigt i stunden och så här, när jag sitter och tänker på det och jag och Lee kan ju liksom snyfta oss i sömn på kvällen och bara, hur ska det gå med allting, så är ju så här, när jag tänker på om han är 35 och mår skit för att alla har behandlat honom som skit för att han satt i en rullstol och kunde inte gå, men alla försökte tvinga honom att gå hela tiden, och det har gjort att hans liv blir ett helvete, men han ska ju leva ganska länge. Då är ju valet ganska enkelt, då lyssnar jag ju hellre på de där forskningspersonerna och försöker hjälpa honom och ge honom stöd så att han blir kan bli en liksom fungerande vuxen som inte är helt sönderbruten. Och det här är också en stor sorg, för att om man hade som ambitioner från början att kanske ha så här ett barn som, jag vet att du vill prata lite om den här läsrapporten, jag tänker att vi kommer in på det sen, men ett barn som kanske man diskuterar de stora frågorna med, man läste lite och man gick på teater och man liksom fick beskriva, det finns ju den här boken, är det Ulf Stark, den här Min pappa visar mig allt det eller någonting, jag kommer inte ihåg vad heter nu, när de går på en mysig promenad och han berättar om stjärnorna och hur allting funkar och man liksom, hur mysigt den relationen någon slags bild av hur det är att vara förälder, och sen så har det blivit så här: nej men bara jag får dem att överleva och inte blir en helt trasig vuxen. Det är liksom ganska långt från att så här, ha femöringar mellan armbågarna och kroppen när han sitter och äter mat och tar av sig mössan och kommer in för dörren och säga tack. Alltså jag känner mig så långt ifrån det nu. Det känns mer som att typ så här, ja, bara han överlever så är jag nöjd. Typ så känns det i mina mörka stunder. Och det är ju det är rätt långt ifrån den bilden jag hade från hur jag trodde det skulle vara att vara pappa, om man säger så.
Men det låter som att man förstår verkligen din skörhet och din nednöthet, och det låter som så här, frågan i det här som du berättar, som du ställer dig själv, verkar vara: var sätter man ner foten?
Ja. Ja, eftersom jag hade ju,
vilket vet ju, beteende är inte okej. När ska man liksom så här: nu får du hoppa ur den där rullstolen, om man säger. Eller sitts hårt i rullstolen.
Och det är ju, jag menar, jag har ju en sån här trigger. Det är ju när han går på lillebrorsan. Alltså det är jag ju, det har jag ju så jävla lite tolerans för. Det blir ju också en sån här situation, du vet, att man har försökt nu vara Bo Helgskov så himla länge, och sen så bara helt plötsligt så då rinner det ju över, alltså att det blir liksom, och så blir det världens uppträde och man får världens utbrott helt plötsligt, vilket ju också är så här: vad fan skapar det för någonting om man går runt och är så här mysig och försöker, och sen så helt plötsligt så blir man helt galen och får ett tokutbrott. Då tänker jag, gud, det kommer ju också skapa en osäkerhet och sånt, att han inte vet.
Inte det lite grann bilden du har av mig? Det är så du ser mig.
Nej, verkligen
inte.
Du
brukar säga att jag bara går och håller inne allt ju.
Nej. Men sen också att man, jag inte vet hur mannen ska reagera. Typ som i hissen, då när han sparkade mig. Då blev man ju inte alls liksom, att jag spände blicken och liksom försökte inskärpa att nu är det allvar. Det spelade ingen roll. Då var han liksom, hade han förlorat det helt. Men däremot kan det vara så här, ibland funkar ju det. Ibland kan det vara som att jag kommer in i rummet och tittar på honom stint och han bara, åh, förlåt pappa. Alltså, så att, du vet, jag vet aldrig heller vad som funkar. Vilken stil jag ska köra eller vad jag ska göra. Ja, nej, så att och där jag tänker på hur, när vi började med podden, med att jag var väldigt liksom bergfast i min övertygelse och min tro att så här ska det vara och så här ska man göra och hit och dit. Nu är jag ju liksom så långt ifrån det man kan komma, för nu känns det som att jag har ingen aning om vad jag håller på med. Jag bara gör olika saker. Jag vet inte vad som är upp och ner.
Nej, för allting nöts ju ner på något sätt. Alltså, för att, kommer du ihåg när jag, alltså för, när du var precis nybliven ADHD-pappa, så var det liksom ganska woke på ett sätt. Och någon slags säkerhet. När jag pratade om så här att jag tyckte barnen skulle dra sina resväskor i Skellefteå eller någonting.
Ja.
Så blev du så här arg på det. Så här, varför skulle de göra det? Alltså, du var mycket mer då en woke nybliven ADHD-pappa. Men även där så har det liksom blivit tvivel. Och det tycker jag är det vackraste som finns.
Tvivlet är det finaste vi har.
Ja, verkligen alltså. Det finns så många som är tvärsäkra. Och Niklas, att du Wahlgren, inte står och skäller ut. Ja, men du skäller inte ut Niklas Wahlgren eller Cissi Wallin heller, utan du tar in många röster åt många blommor och har fan ingen aning. Och det tycker jag är någonting verkligen som skiljer ut dig. Och du liksom
behövs verkligen i den här världen.
Ja.
Det är jättefint att se dig.
Hur sammanfattar man det på 140 tecken på Twitter då? Så att man är...
Man behöver en podd som pågår minst 6,5 år. Aha. För att kunna fånga den där resan.
Ja, just det. Det är något annat det. Mm. Ja, nej, men så där befinner väl jag mig just nu i allt.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Jag har lite olika... Just det, det måste vi prata om. Du pratade om ditt ideella arbete förra veckan.
Vad gjorde jag? Alltså gud, jag känner mig helt som en sån här, som att jag typ är i någon sorts krig. Jag har ingen aning om vad jag sagt.
Nej. Vi pratade om att du har börjat hålla på med ideellt arbete i alla fall.
Ja. Och då sa jag det. Jag då, bara för den här pappagruppen. Ja, just det. Och sen så hemvärnet, ja.
Mm. Ja, just det, precis. Mm. Och sen så tänkte jag att det är helt sjukt att vad mycket ideellt arbete jag själv har börjat göra också. Alltså jag har börjat leva ett liv som någon slags överklasstant. Att jag åker iväg på kvällen och pussar min familj och sen åker iväg på någonting som jag inte tjänar en krona på.
Är det så överklasstanter gör?
Ja, alltid har jag gjort.
Jag tänker min pappa gjorde väldigt mycket det. Han var väldigt mycket, jobbade med Folket i Bild Kulturfront hela min uppväxt och försvann.
Ja, överklasstanter och din pappa. Mm. Men alltså jag är ju så extremt långt ifrån sånt för att jag har ju liksom så här, inte ens kunnat vara med i ett kompisgäng för att jag inte velat vara med i en grupp. Så det har alltid varit så att jag har rört mig mellan olika kompisgäng fast varit dess minst fasta medlem liksom. Mm. Och inte mer på riktigt. För att det är så jobbigt med en grupp. Men nu håller jag på att bli det. De ideella engagemang som jag har nu, det är ju dels det som har pågått längst nu, det är ju Sätrabastun. Mm. Att vi ska ju fixa en bastu här vid Sätrabadet.
Och det är ju verkligen ideellt eftersom där finns det inte ens en bastu än så länge.
Nej, men vi har fått ja att vi ska få en bastu.
Ja.
Men vi kommer behöva lägga ner väldigt mycket jobb med det, obetalt ja. Och det är Uje Brandelius som driver det här på ett väldigt förtjänstfullt sätt. Och sen är det en annan bastuförening, jag är med i Tanto bastuförening, där är jag medlem. Och nu så har jag börjat att varje fredag morgon så är jag bastuvärd. För allmänhetens bastupass. Så att även allmänheten ska få basta i vår bastu.
Just det.
Så det tycker ju Sara. Nu i fredag så kom hon på torsdag kväll. Shit i helvete. Jag har ju ganska tidigt möte imorgon. Kan du lämna barnen? Då sa jag nej, det kan jag inte. Då sa Sara. Jaha, vad ska du göra? Då sa jag måste tända bastun klockan 8. Då sa hon, vad fan. Vadå? Någon annan kan väl tända bastun? Och så här, nej, det är jag som måste tända bastun. Och det är så här, det är ju massa människor som vill basta och jag har lovat att tända den. Så det är på riktigt så att ingen annan kan tända den.
Nej.
På ett vanligt pass när det är bara medlemmar, då kan ju vem som helst tända. Men nu måste jag tända för att allmänheten ska få komma dit och basta. Ja, du vet. Men i alla fall, ja, det är mitt ideella engagemang där. Och sen så har jag en löpargrupp på onsdagkvällar tillsammans med Ann Söderlund. Då kommer folk gratis och springer med oss bara. Och vi får inte ens spänn. Men har jävligt mysigt.
Mm.
Det var en rolig grej. Iris ville följa med igår.
Mm.
Det med goda cirklar. Alltså jag vet, det var så, kändes så jävla skakigt. Hon sa, får jag följa med? Jag bara, fa? Och inombord så bara, var det liksom konfettiregn och jubel och trumpetstötar och sånt där. Men jag bara, ja, kan vi få göra? Kan inte se varför du inte skulle kunna göra det.
Jag känner igen också jättemycket att man får inte bli för upphetsad utan det bara,
nej, ja, jag fick ta det jävligt lugnt där. Mm. Men det var roligt. Men sen så också så kommer jag dra igång min pappagrupp nu.
Ja, men hon följde med Iris eller?
Ja, hon gjorde det.
Ja, okay.
Jätteroligt. Hon var med och sprang med oss vuxna där.
Mm, vad kul.
Hon orkade inte springa hela vägen. Men sen fick hon hänga och vänta. Men det var jättekul att ha med henne. Men, nej, men sen pappagruppen ska jag starta.
Just det.
I Mälarhöjdens kyrka.
Ja.
Så, och den kommer starta alldeles snart. Får jag kolla på vilket datum det är?
Ja.
Jag tänker, det... folk kanske vill anmäla sig till den. Ja. Dock så kan det vara fullt för... Jag la ut det för 2 timmar sedan och det har redan gått åt flera platser här. Men det är 5 kurstillfällen och det börjar den 16 oktober.
Vi vill inte avskräcka folk utan anmäl er.
Ja, ni kan mejla. Mejla mannet@mannaforsberg.se och sen så, och då kan jag spara ert intresse ifall det skulle vara fullt. Mm. Men det är 5 tillfällen som startar i mitten av oktober. Men det här gör ju... Det här är ju liksom mitt vanliga frilansliv. Alltså förut var det ännu lite sämre, för då kunde det vara så att jag jobbade hemifrån och sen så gjorde jag bra saker fast fel saker och blev nöjd.
Just det.
Till exempel att jag diskade undan eller bäddade snyggt eller tog en löptur. Så tänkte jag, åh gud, jag känner mig så himla duktig. Jag har nog jobbat, just det, jag har inte gjort något jobb överhuvudtaget. Jag har bara sprungit och diskat och kanske kokat borst. Och nu är det samma sak igen, att idag känner jag mig så här jublande glad för att jag har kommit igång så bra med pappagruppen, att jag har fått ut informationen och pratat med prästen i Mälarens kyrka och jättenöjd med det, och jag är fett nöjd med att vi hade löpargruppen igår och sådär. Men såhär, ingenting av det jag är nöjd med nu betalar en enda spänn. Det är ju lite problematiskt kanske.
Men kan du inte se det så här då? För att vi gör ju, både du och jag gör ju en hel del sponsrade grejer.
Just som det, det här väger upp då.
Att det här är ju liksom att du finansierar din ideella verksamhet. I och för sig så är det lättare att motivera att man finansierar typ ett ideellt arbete som pappagruppsledare kanske, genom att vara sponsrad.
Inte bastun menar du?
Men bastun kanske blir svårare att motivera på samma sätt. Jag tror inte att det kanske, när du står framför Sankte Per där vid Pärleporten, så tror jag kanske inte att just den grejen kommer väga upp.
Fast det har ju väldigt hälsobefrämjande effekter, och just det här att jag gör så att allmänheten kan basta väl.
Jo, alltså det är klart. Alltså det är ju, det hade ju kunnat, det finns ju andra grejer som är värre att göra.
Jag tror jag kan argumentera för inför Sankte Per.
Ja. Men vad är det mer? Vad sa du nu? Löpargruppen är ju för sig. Mm. Det är ju, tycker jag, den kan du ju motivera. Nej, men det är ju också något sån här ja.
Det är bra för hälsan.
Ja, och att du gör, hjälper andra liksom, så att säga.
Mm.
Kom igång. Det är väl kanske det som är grejen, om du hjälper andra.
Mm. Bra. Jag ska se också, jag är ju faktiskt med i Stockholms skridskoseglarsällskap. Jag ska se om jag kan få något förtroendejobb där eller något mer jobb där.
Ah, ja.
Så verkligen. Kan jag fylla upp mina dagar helt.
Kontrollera isar kanske i vinter. Nu måste
vi verkligen. Israpporter måste man skriva. Men, men det känns ändå bra, för att jag tror att så här, jag i mitt liv har gjort lite för lite sånt. Jag har inte gjort något sånt. I gymnasiet höll jag på mycket med Folkköket, startade jag och några kompisar då, som delade ut mat i Björns trädgård varje lördag. Sen så bara la jag ner med det och har mest jobbat för att bli nöjd och glad och hög och berika mig på olika sätt. Så det är slut med det nu.
Ja.
Nu är allmänhetens tjänst.
Det är ju underbart ju. Men apropå allmänhetens tjänst och pappagrupper, ja. Jag har en grej på det. Har du tid? Har du tid någon minut?
Ja, det ska jag nog kunna ta med.
Ja. Nej, men jag tänkte på det apropå nu när du sa det, att du gör ju en jättegrej. Alltså jag har ju också en pappagrupp, men det är ju mest mina kompisar. Jag kommer väl, om jag vågar, så kommer jag väl också öppna upp och ha en för andra.
Det är inte mest för dina kompisar, utan det är väl enbart för dina kompisar, för det har inte varit någon marknadsföring alls.
Nej,
utanför kompisnätverket.
Nej, det är bara för kompisar som är up and running. Vi har ju haft första träffen.
Ja.
Och det är ju otroligt, alltså det var jävligt speciellt att träffa kompisar som man träffar och sen så umgås med dem på det här otroligt mallade sättet, och genom, för att när man pratar, när det är det här lilla rummet, alltså som vi beskrev förra veckan, visst gjorde vi det? Ja, det gjorde vi. Det som är ju att det är väldigt lite prata och det är väldigt lite, det är väldigt mycket lyssna. Jag menar, om vi är ju bara 4 i våran grupp, och då, det innebär ju att en 3/4 av tiden lyssnar jag. Och 1/4 pratar jag ju. Och procentsatsen blir ju, om man då är fram upp mot, liksom, säg att man är 6-7 i gruppen, då blir det ju ännu mindre andel man pratar och ännu större andel man lyssnar. Så det är ju ganska mycket att man är en lyssnargrupp egentligen. Att man lyssnar på andra. Det är ju det är väldigt speciellt. Men det var inte det jag ville säga. Det jag ville säga var att jag har tänkt en del på min föräldraledighet. Speciellt med Manne. Hur jag liksom ser tillbaks på den. sådär med, nu när det nästan är, vad är det, 9 år sedan någonting, att med att det inte känns som så här världens mysigaste grej, utan kanske det känns ganska deppigt när jag tänkte tillbaka på den, för att jag hade liksom inte så kul, alltså det var ganska jobbigt, och hur jag tror att jag hade behövt en pappagrupp då som var liksom lite grann sanktionerad uppifrån. För att första veckan jag var pappaledig så fick jag gå på Lis mammagrupp, eller det som heter föräldragrupp, men som ju är mammagrupp i realiteten, för att det är någonting som BVC eller MVC, BVC fixar under första delen av föräldraledigheten.
Alltså ja, men det är väl för dem den som är hemma då, och det är oftast mammor. Men jag minns att Sara gick på den tillsammans ganska ofta, och det fanns en del pappor med också. Alltså det var inte bara vi som var ett föräldrapar som gick.
Nej, men det var ju på dagtid.
Så det var ju ingen mammagrupp.
Det var ju på dagtid. Och alltså på förmiddagen, i alla fall det jag var, och det liksom var ju...
Nej, det var helt klart mest mammor, men de som, det var en del som tog sig ledigt eller hade fria jobb, pappor som var där, minns jag.
Ja, jag hade inte så pass fritt jobb då, så jag kunde inte vara med i alla fall. Men däremot så var jag med första gången när jag var hemma med veckan med Manne, och det var ju jättemysigt.
Då fanns det tydligt, det var inte så mycket mjukt och lulligt som jag minns det, lullulligt, gulligt, utan det var mer så där olycksfall och sånt, olika teman. Aha. Som är lite mer hårda fakta.
Ja, det kanske var. Jag minns, alltså jag har ingen aning.
Jag pratar om olyckor i hemmet och barnsäkring och sånt där.
Ja, jag minns mest att det var socialt.
Koltabletter. Okej, ja.
Att det var, det är så jag, men det kanske är, det är ju ganska länge sedan och man minns väl det man vill minnas. Men jag minns i alla fall att det var härligt att komma ut. Alltså att det var, nu måste jag dit för att jag måste det. Och då var det lätt för mig att typ sätta ena benet framför andra och klä på mig själv och Manne och ta oss ut. Och då var vi ute och då kändes allting mycket enklare. För att mitt stora problem var ju att jag fastnade hemma, att jag inte tog mig för någonting. Och att jag mest satt och stirrade och väntade på att Li skulle komma hem istället för att bara omfamna det här härliga med att jag var hemma nu med mitt barn och liksom allt vad det innebar. Så blev det att jag fastnade i någon slags loop. Och då kände jag att fan vad härligt det hade varit om det hade fortsatt med den här gruppgrejen, att det var att någon hade sagt att nu måste du komma dit. För att alla sa hela tiden, det finns ju öppna förskolan, det finns det här och det finns det här, man kan göra massa grejer. Men jag kom ju inte iväg för att det krävdes inte av mig. Och då var det liksom inte, då fanns det inte incitament nog för mig att ta mig samman och ta mig ut, utan jag fastnade istället hemma. Så att det kommer jag tänka på nu när du började prata om pappagrupper, att jag gärna skulle ha haft en sån när jag var föräldraledig.
Det är väl inte för sent?
Du menar, vad menar du?
Jag menar att om du skulle berätta snart om graviditet,
Jaja.
Så lovar jag att jag skulle såklart se till att få barn vältajmat.
Gud vad jag, och få in en till barn i den här familjen. Li håller på och tjatar hela tiden om att vi ska skaffa hund.
Det är sant.
Ja, och jag är ju, alltså, och argumenten är ju mycket, alltså Manne älskar ju hundar, han blir ganska lugn runt hundar, att hon tror att det ska typ så här lösa våra problem. Men jag ser ju bara framför mig hur låst jag kommer vara med om vi ska få en hund. Ja, herregud. Så det kommer inte hända. Det kan jag säga med en gång.
Alltså vet du, vi har så mycket att prata om. Vi hinner prata om en sak till.
Ja.
Och det är ju läsning.
Ja just det, vi nämnde ju det tidigare där, att du skulle prata om det. Ja. Mm.
Jag är lite bekymrad. Det har kommit en läsundersökning, vilka var, jag tror var Medierådet som gjorde det. Mm. Och i de här läsundersökningarna så har läsningen gått ner länge. Men nu har det gått ner så ända in i helvete. För att 2012 så frågar man 13-18-åringar hur mycket de läser, och då var det 20% som läser i en bok eller en tidning varje dag.
Ja.
Och nu har det halverats på bara 7 år. Nu är det 10%. Och man märker att små barn, de läser faktiskt nästan lika mycket som de gjorde back in the day, för att fortfarande så högläser föräldrar. Men sen så när man slutar högläsa för föräldrar, då...
Nej, högläsa för barnen.
Ja, precis. Just det. När föräldrar slutar högläsa för sina barn, då oftast i princip läsa helt.
Får bara pausa det där och säga, alltså ofta i poddar eller i radioprogram, när någon gör ett sånt här fel, så tycker jag att, vet inte jag hur man ska göra, om man ska kommentera det eller bara, för alla fattar ju vad du menade. Men problemet är när det händer så i program eller poddar som jag hör, och när någon säger sådana fel och ingen kommenterar det, då går det liksom åt så här 30 sekunder av min uppmärksamhet för att jag tänker på hela den här grejen, och då har jag missat resonemanget som kommer efter. Men å andra sidan, om jag som nu kommenterar det, så försvinner ju 30 sekunder av skitsnack. Fast å andra sidan kanske man tar vid då vid det viktiga, så då har man fått snacka igenom det här ordentligt, att du sa det här felet nu, och så kan man gå vidare. Ja, men det är en grej jag har tänkt på i alla fall.
Det där tog ju mer 30 sekunder, men jag håller med dig. Jag tycker också att man att programledaren eller medpoddaren ska säga någonting.
Ja.
Så det tycker jag var bra gjort.
Tack.
Nej, men du och jag gillar ju att läsa, och det känns som att vi måste... Jo, en sak som är så jävla intressant med det tycker jag var att de som hade delat en undersökning på Facebook var folk som läser jävligt mycket själva, vuxna. Och de kunde kanske tänka sig att de skulle skriva, ja, men fast mitt barn läser sin i helvete. Men så var det inte. Dels var det, nu kommer jag namnge lite personer, eller namedroppa lite här, och det är för att det här är ju typ offentliga personer, så de får ta det. Dels var det Claes Ekman.
Ja, inte jätteoffentlig, men visst, han är ju mer offentlig än någon. Ja, ja,
jo, han är offentlig för att han är ju journalist och författare. Nu är han förlagschef, men han är väl ändå... Han var ju kanske inte superoffentlig på sin privata Facebook, men ändå så... kanske. Ja, han skrev att varför ska man hålla på att läsa böcker när man kan skära sig i könet istället? Så det är någonting som han tipsar om att han brukar göra istället.
Alltså, så det är inte som att vi lämnar ut honom när vi berättar det.
Nej,
det
exakt. Ganska, det var ju rätt harmlöst.
Ja.
Sen brukar han doppa stearin i sin ändarmsöppning. Och han trodde att det är liksom bättre. För det ger mer lycka. Och om barn ser att man gör det...
Doppa stearin?
Droppa.
Droppa, okej. Okay, droppa. Mm.
Nej, det han sa var att nej, men han är ju en person som i allra högsta grad läser. Han inte bara läser, utan han skriver och har bokförlag och allting. Men han beskrev att han har svårt att få sina barn att läsa. Det hade funnits någon läsutmaning som Akademin Bokhandeln hade haft någon gång, som gjorde att hans barn läste supermycket. Men så fort det tog slut, så i princip slutade de läsa. Och han var bekymrad över det här. Den andra som drog samma slutsatser, det var Isobel Hadley-Kamptz.
Just det.
Hon är ju också en offentlig person, en journalist och författare också, som skrev om att hennes son, hans namn behöver jag inte säga, hennes son går i femman, tror jag, att han inte heller läser så mycket som hon önskar. Och hon var ju en sån som liksom var, som sträckläste böcker i den åldern som hennes son befinner sig nu, och han gör inte. Och det tycker jag är intressant, för att ofta så brukar vi tipsa om så här, ja, men som förälder, du ska läsa böcker. Sitt med en bok. Visa barnen att det är någonting som man kan göra, att det är viktigt, och ja, ha böcker i hemmet och sådär.
Vänta, ringer vi klockan? Det gjorde du för några sommar sedan i Italien när du var där på semester.
Just det.
Nu kommer jag ihåg att vi pratade om i podden.
Då låg jag och läste mycket.
Jag minns saker.
Ja, minns det, och
det
jo, var
men det var ju med det uttalade syftet, att du också ville visa att du läste böcker. Alltså att det var liksom, och det är ju en skillnad, eller kanske jag som minns helt fel, men om jag sitter och läser en bok i mobilen, så blir det ju inte lika tydligt vad jag håller på med. Alltså jag tänker mig, barn gör som man gör, inte vad man säger.
Ja, just det.
Ja.
Alltså jag läser mycket på min padda i och för sig, men då tror jag att barnen, alltså man ser ju att jag liksom läser. Jag ser koncentrerad ut, jag håller inte på att bläddra så mycket eller swipa och sådär, och det kommer inget ljud. Så jag tror det är okej ändå. Men det spelar ju ingen roll, för det här visar ju att så här, det kanske inte är så effektfullt. Nej. Utan att det behövs mer. Och då tänkte jag helt enkelt att vi skulle komma fram till några bra tips som vänder den här trenden och får barn att läsa. Vad krävs liksom?
Nej, jag vet inte. Det som jag har precis berört, att jag är mest nöjd om han överlever.
Ja, men du har ju en annan son också.
Ja, precis. Ja, exakt. Ja, nu låter jag helt nervös. Som att jag sa, ja, men alltså, okej, alla. Jag tror med min äldsta son, alltså vi fortsätter att läsa. Jag läser från honom fortfarande böcker. regelbundet och liksom. Men en annan grej som jag kan bli väldigt lat, alltså jag älskade ju KP när jag var liten. Jag älskade att läsa saker när de kom. Typ vi prenumererade på Bamse länge och KP, jag hade så här serietidningar. Jag läste ju jävligt mycket. Jag känner igen mig jättemycket i det du beskrev där med Isabel Heidelkamp. Alltså att man vill att man var bokslukare liksom. Men Manne är ju alltså han är ju det KP kommer ju. Han blir ju glad när den kommer, men han skulle aldrig sätta sig och läsa den själv för att han tar upp mobilen och kollar på den istället och liksom får ju samma egentliga grejer som KP ger, fast det liksom inte är redaktörat och filtrerat och liksom sådär schysst som KP är. Men däremot så vill han ju att jag ska sitta och läsa KP för honom på kvällarna innan läggning. Det tycker han är jättemysigt. Och så här, ja, då gör jag det. Och så läser jag olika böcker för honom och sådär och håller på. Och det är väl ett sätt att få honom att läsa. Jag vet inte.
Ja, för det som är intressant tycker jag är, eller finns massa saker som är intressant, men en sak som är intressant är att jag brukar ju, min käpphäst är lite grann så här att litteratur ska inte behöva vara nyttig. Nej. Och man ska inte behöva försvara litteraturens existens med olika nyttighetsargument och sånt där. Utan den ska finnas för sin egen skull och för att det är härligt att glänta på borten till andra världar och smaka på ord och sådär. Men faktum är att alla de här undersökningarna visar också att så här, barn som har läst och blivit lästa för, deras ordförråd är liksom mångdubbelt större än de som inte läser. Så att det verkar finnas en väldigt viktig nyttoaspekt språkligt, att man blir faktiskt så här språkligt handikappad om man inte läser eller blir läst för. För att man har så extremt litet ordförråd då.
Ja, och jag tycker ju också att det finns alltså jag tycker det är en jävla skillnad med folk som har läst böcker och folk som inte har läst böcker, alltså när man umgås med dem. Alltså jag menar inte att de behöver läsa jättemycket just nu. För nu pratar jag mest om mig själv. För att jag känner att just nu så försöker jag bara hålla. Nu det enda kultur jag konsumerar, det är gamla filmer som jag vet hur det går. Igår såg jag Shutter Island. Island såg jag om, och sen så i förrgår såg jag om Cast Away. Det är så jävla bra, för att det är bra grejer om man vet vad som kommer hända. Det är det jag orkar med. Men Shutter Island rekommenderar jag, den kan man se om alltså.
Men den kom ju bara för typ 10 år sedan. Den såg jag på bio.
Ja, jag såg också den på bio. Men har du sett den sedan dess?
Nej.
Alltså gissa om jag var tvungen att ha tyst när han, den här scenen är när, han när det äntligen går upp för honom alltså vad hans fru gjorde med barnen och sådär, när den scenen när han kommer hem och är såhär, hej hej älskling, du kanske till och med har förträngt den.
Ja, men jag tycker det är spännande att vi pratar här om hur man ska få barn att läsa och det landar i att du tittar på filmer som du redan har sett.
Ja. Nej, men, nej, men att det jag ville säga var så här. Ja. Det, för du pratade ju om att ordförrådet är bättre.
Ja.
Och då kan jag tycka att jag kan ju märka själv när jag träffar en annan människa. Är det här en person som är en läsare? Och bara för att man är en läsare behöver inte betyda att man läser för tillfället. Alltså som i
fallet
med
mig. Nej, just
att det liksom är. Att det märks ändå att så här, ja, men det finns några hyllmeter i den där hjärnan. Det märker man ganska snabbt. Liksom. Och det är,
jag håller
det
med.
Är viktigt.
Jag tycker att det viktigaste tipset har du redan sagt. Vi avslutar med det, ska jag upprepa det. Men jag kan säga andra tips. Det kan vara dels det här självklart att man själv ska läsa och ha böcker hemma. Sen peppra på böcker på barnen. Alltså läs om vad som finns för böcker, nya böcker och låna dem på bibliotek eller köp dem. Hitta och damma av dina gamla favoritböcker från barndomen. Men det viktigaste av allt tror jag är det du sa, att tänk inte så här att från en viss ålder ska man inte läsa för barn, utan fortsätt läsa för dem tills de bryskt säger åt dig att hålla käften.
Ja, jag tror att jag kommer läsa för man jämt. Men sen tror jag, det brukar jag och Li, om jag nu efter att du avslutade ändå får fortsätta, så brukar jag och Li prata om det här, att så här, att det är ju en helt ny tid nu med iPhones och allt sånt här, och så här, man har fan ingen aning om hur det kommer bli i framtiden. Alltså det. Och att det, vi kanske är helt förlegade. Det är ju så här, ja, men man brukar prata om, ja, men historier överlever alltid. Ja, det gör de ju, uppenbarligen, eftersom folk kollar på tv-serier och vill ju ha liksom vill ju ha historier till livs. Men däremot boken som format kanske är så här, ja, det kanske är bygons. Och det kanske gör att man inte blir lika härlig och rolig i våra ögon, för att vi har ett sätt att se på saker och ting där man tittar på det med så här, ja, men på den tiden när man läste, att det kan vara en sån här grej som är att när våra barn blir gamla så är det liksom, det finns inte, böcker finns inte längre. Alltså lite som att man inte... Ja, det är jättedeppigt, men det kan ju vara så att det liksom är så här att det är som en fight som man försöker, att det är som att slåss mot väderkvarnar, för att det är så starka fiender som pockar på uppmärksamheten. Och hade vi inte, jag menar, hade jag, när jag var liten, om jag hade haft vi hade bara ettan, tvåan, fyran, och jag fick ett tv-spel när jag var, jag fick en dator när jag var 10, alltså, som jag spelade på. Men det var ju inte det här sociala, utan det var man satt och spelade dataspel. Hade inte allt det där funnits, så hade jag, vet inte fan om jag hade läst de här
tvilldäckarna och allting. Om mina föräldrar inte hade varit peppande och liksom tyckte att det var bra med läsning och sådär, så hade jag nog inte läst. Jag fattade ju hemma att det var ansågs lite coolt och fint att läsa. De gav mig massa böcker, de pratade om läsupplevelser och de gjorde ingen skillnad liksom. Alltså, de tyckte att jag kunde lika gärna läsa 5 böckerna som Proust typ.
Ja.
Eller det tyckte de inte. Proust hade kanske spelat lite högre, men det gjorde, de skapade liksom en grogrund, för att jag hade ju kunnat spela Nintendo 8-bitars och Sega Mega Drive hela tiden annars.
Ja, just det. Du hade inte, alltså, ni hade kabel-tv också, så du hade inte de där begränsningarna, yttre begränsningarna som jag hade.
Nej, jag hade hur mycket förstörelse som helst.
Men jag håller med dig. Det är ju någonting, jag tyckte ju också, jag ville ju vara en läsare. Alltså att det var så här, att det fanns någonting i det. Alltså att det var coolt att man var liksom, att man hade läst lite böcker. Ganska... gick upp för mig ganska snabbt att det här var någonting eftersträvansvärt. Och det känner jag ju inte alls med Manne, att han bryr sig inte för 5 öre om att, så här, att läsa böcker, att det skulle vara så här något coolt eller någonting sånt. Inte alls.
Nej, vi får kämpa på.
Jag tror att man fortsätter läsa för dem bara och ge dem den upplevelsen, så kanske de börjar själva någon gång, inte vet jag. Jag vet inte. Jag vet ju ingenting. Vad skulle, what would Niklas Wahlgren do?
Ja, ska man, eller Cissi Wallin.
Ja.
Hörrni, tack snälla för uppmärksamheten. Vi hörs om en vecka, och på torsdag kommer ett nytt avsnitt av utvecklingssamtalet som ni gärna får lyssna på också.
Det tycker jag. Hej, hej!
Hej!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.